At the conclusion of Elder Hale's remarks,
efter Elder Hales tal sjunger kören Led milda ljus, ledd av Don Keaton och ackompanjerad av Amy Carruth vid orgeln. Avslutningsbönen uppsänds därefter av Courtney Judd. Jag har nu förmånen att presentera kvällens talare. Pastor Robert E. Hales kallades som medlem av de 12 apostlarnas kvorum i Jesus Kristi kyrka av sista dagars heliga i april 1994. Han hade tidigare verkat som kyrkans presiderande biskop, som assistent till de 12 apostlarnas kvorum och som medlem i det 70:s första kvorum. Elder Hales verkade som regionrepresentant, president för Englandmissionen i London, rådgivare i statspresidentskap, biskop och högrådsmedlem. Elder Hales föddes och växte upp i New York City. Han tillbringade sina flesta somrar hos släktingar i Utah. Efter sin high school-examen i Long Island, New York, tog Elder Hales examen vid University of Utah. Han verkade i Förenta Staternas flygvapen som stridspilot. Han har examen från Harvard. Innan han kallades för att tjäna kyrkan på heltid så innehade han ledaruppgifter i ett flertal nationella och internationella organisationer. Elder Hales och hans hustru har 2 söner, 9 barnbarn och 3 barnbarnsbarn. Elder Hales.
What a joy it is to be with you tonight.
Vilken glädje det är att vara med er ikväll och ge er mitt vittnesbörd om Jesu Kristi återställda evangelium. Jag tackar för evangeliets principer som ger ett evigt perspektiv och lär oss att få glädje i det här livet och i det kommande livet. När jag hade avskilts i Salt Lake-templet som apostel, som assistent till de 12 apostlarna, kom LeGrand Richards, som var 46 år äldre, fram till mig. Han la armen om mig och viskade i mitt öra, ack, att få vara pojke igen och ha hela livet framför mig. Anledningen till att jag säger det här ikväll är att jag ska tala till er som om ni var lite yngre än vad ni kanske tror att ni är. Att vara pojke igen. Jag var 42 år gammal. Alltså, mina kära bröder och systrar, när jag ser in i era ögon så ser jag Sions ungdom. Ni är en kunglig armé av ädel härkomst. Ni står som levande exempel för framtida generationer. Som det står i salmen, skall väl Sions ungdom vackla? Nej. Fasta i tron, åt Herrens lag skola vi ägna vart andetag. Ikväll vill jag tala till er om hur vi alltid kan stå fasta i tron. Jag påstår att vi bara kan stå fasta i tron genom att söka, uppnå och bibehålla en hög andlig nivå i livet. Vad är då en hög nivå? Det är betecknande att profeter i alla tider sökte inspiration uppe på höga berg. Mose såg till exempel Gud ansikte mot ansikte på ett mycket högt berg. Nefi gick upp på berget och ropade till Herren. Jareds bror såg den förjordiske Kristus, en djupt andlig upplevelse på berget Shalem. Jesaja och Mika profeterade i Gamla testamentet att det ska ske i den yttersta tiden att det berg där Herrens hus är ska stå fast grundat och vara högst bland bergen. Vår frälsare gick också ofta upp bland bergen för att söka andlig ledning och undervisa sina lärjungar. Kristus förvandlades inför Petrus, Jakob och Johannes på ett högt berg. En av de största predikningarna, saligprisningarna, kom från den stora bergspredikan. Vid ett annat tillfälle gick frälsaren upp bland bergen kring Galileiska sjön. Och när folket kom dit välsignade och botade han alla som led av sjukdomar. Från sådana höjder fick de forna profeterna och Herren ledning och kraft till att hålla buden och tjäna andra. Att söka sig till andlig höjd är att höja sig över världen och frestelserna och följa vår frälsare. Ikväll vill jag återge en särskild berättelse ur skrifterna som visar vikten av att söka och hålla sig till en högre nivå.
The importance of high ground is shown by Lehonti.
Lehonti lär oss i Mormons bok något viktigt om att söka och bibehålla en hög nivå. Lehonti förde sina efterföljare upp till ett högt berg och byggde en fästning där för säkerhet, trygghet och beskydd. Lamaniternas kung sände sin armé, ledd av den nefitiska avfällingen Amalekia, för att underkuva Lehonti och hans folk. Men Amalekia var en mycket förslagen man i att göra ont. Och han ville vinna gehör hos lamaniternas herrar så att han kunde avsätta kungen och ta riket i besittning åt sig själv. Tre gånger sände Amalekia bud till Lehonti och bad honom komma ner till dalen och möta honom. Tre gånger vägrade Lehonti lämna tryggheten uppe på berget. Men Amalekia envisades och kom på Lehontis modersmål med ett erbjudande som han inte kunde motstå. Fjärde gången Amalekia närmade sig Lehontis läger sa han till Lehonti: kom ut ur din fästning och ta din vaktstyrka med dig, så kommer jag upp på berget och möter dig där. Den här gången godtog Lehonti Amalekias inbjudan och lämnade tryggheten uppe på berget. Nu la Amalekia fram sin listiga plan och frestade Lehonti med seger och makt. Lehonti lockades att ta med sina män ner från berget mitt i natten och omringa lamaniterna medan de sov. Amalekia lovade att han skulle ge sig för Lehonti och ge honom befälet över hela den lamanitiska hären. Om bara Lehonti gjorde Amalekia till vilja och gjorde honom till sin närmaste man. Planen genomfördes enligt Amalekias förslag. Lamaniternas armé gav sig och Lehonti fick befälet över dem. Men sen lät Amalekia sina tjänare långsamt förgifta Lehonti. När Lehonti var död tog Amalekia befälet över båda herrarna, fick makt över Lehontis folk och återvände segerrik till lamaniternas kung. Varpå Amalekia fullbordade sin onda plan genom att döda kungen och bli regent över lamaniterna. Låt oss nu jämföra detta med vårt eget liv. Amalekias bedrägeri visar hur Satan verkar i våra liv. Hans frestelser är ständiga lockelser att lämna vår höga nivå och den andliga tryggheten. Och han väntar mycket tålmodigt på att vi ska ge efter för hans lockelser. Lehonti stod emot första gången det kom bud och den andra och tredje gången. Men vid fjärde försöket steg Lehonti ner under den trygga höga nivån och gav efter för falska löften om makt och härlighet. Lehontis undergång skedde förstås inte omedelbart. I flera dagar kanske han njöt av sin ställning som överbefälhavare för lamaniternas styrkor och tänkte nog att han tjänat på att lämna fortet på bergstoppen. Men liksom Amalekias förräderi är motståndarens lockelser alltid kortlivade och giftiga. När vi sänker vår nivå dukar vi under för andlig sjukdom. Varför hålla sig på säker mark? Förstår ni hur viktigt det är att hålla sig högt upp? Liksom frälsaren kallade sina lärjungar att komma till honom på berget så att han kunde ge dem prästadömets makt, så inbjuder han oss alla som är hans lärjungar idag att komma till honom. De som följer den inbjudan får välsignelser som inte kan fås på annat sätt. I det här livet prövas vi ständigt för att se om vi vill hålla Guds bud. Men alla prövningar under vår prövotid, som kallas jordelivet, är till för att göra oss starkare, inte dra ner oss och besegra oss. Som Herren lärde profeten Josef Smith, allt detta ska ge dig erfarenhet och tjäna dig till godo. Dina motgångar och dina lidanden ska endast vara ett ögonblick, och därefter ska Gud, om du har uthärdat väl, upphöja dig i höjden. Ibland glömmer vi vilka vi är. Vi är Guds barn och vi strävar efter upphöjelse. Vi vill leva för evigt på den högsta tänkbara nivå hos Fadern och Jesus Kristus. Det kallas upphöjelse. Men ibland, liksom Lehonti, kompromissar vi genom att välja att ta ett enda steg neråt från tryggheten i att följa buden. Då blir vi sårbara för Satans och världens frestelser. Det är viktigt att vi stannar kvar på den höga nivån tillsammans. Kom ihåg att Lehonti inte var den enda som fick lida följderna av hans val. Ofta tänker ni och jag, när vi kompromissar med våra normer, det skadar ingen annan än mig. Men i verkligheten är det många som är beroende av att vi är lydiga, värdiga, trogna och kyska. Tänk bara, det är våra vänner, våra föräldrar, våra syskon och allra viktigast, vår eviga livskamrat och våra barn. Även om du inte är gift, och jag säger än, så är din framtida livskamrat och de här barnen intresserade av din andliga välgång. De val du gör nu kanske avgör om du är värdig dem i framtiden eller inte. Får jag bara säga för ett ögonblick att det kan finnas några som inte gifter sig. Jag vill säga till er att det viktigaste ni har att komma ihåg är att hålla er på en hög nivå och se till att ni är värdiga. För vi har fått veta att det kommer att finnas många välsignelser i kommande evigheter som ni är berättigade till. Så tappa inte modet. Det viktiga är att ni håller er värdiga och trofasta och på en andligt hög nivå. När Lehonti kom ut från befästningen och gav efter för frestelsen fick hela hans folk lida. Amalekia återförde dem till fångenskap och många dödades senare i strid. Som omvända efterföljare till frälsaren har vi uppdraget att stärka människor omkring oss. Vi tar oss högre upp inte bara för att rädda oss själva från motståndaren, utan också för att kunna lyfta andra i säkerhet. Goda vänner håller oss på säker mark. Goda vänner stärker oss och hjälper oss att hålla buden när vi är tillsammans med dem. Verkliga vänner tvingar oss inte att välja mellan Herrens vägar och deras vägar. Om dina nuvarande vänner för dig bort från den trånga och smala vägen och drar ner dig från den höga nivån, så lämna dem nu. Låt inte deras hån, som valt den stora och rymliga byggnaden, få er att lämna den andliga tryggheten. Välj vänner med omsorg. När jag var liten tog mig min mor med till en damm. Hon var en duktig lärare och så matade vi svanorna med bröd. Hon sa till mig, ser du några gamar eller rovfåglar bland de här vackra, fridfulla svanorna? Här finns bara svanar, för lika fåglar håller samman. Budskapet var enkelt. Dina vänner återspeglar vad slags person du är och som du är väl till mods tillsammans med i livet. Det är från dina vänner som du så småningom väljer en evig livskamrat. Och det är dina vänner som hjälper dig att hålla dig på den raka och smala stigen och vara sann och trofast. Samtidigt måste vi fråga oss själva, vilket slags vän är jag? Var ett gott exempel, var ett ljus för världen. Vägled de som är omkring dig på rättfärdighetens stig. De är beroende av att du lyfter och stärker dem. Det krävs tro till att hålla sig på en hög nivå. Hur kommer vi då högre upp och håller oss där? För det första måste vi önska och söka att alltid vara trofasta mot evangeliets lärdomar, bud och förbund. Vi måste söka de välsignelser som kommer av sådan lydnad. Vi gör detta genom att skapa en atmosfär där anden alltid kan vara hos oss. När vi kommer till högre höjd stannar vi där genom lydnad mot buden, studier och bön, genom att efterleva principer för ett gott liv och oberoende, genom att förbereda för och hedra templets förbund och bygga starka äktenskap och familjer. För att nå upp till säker mark måste vi först ha önskan att vara i Guds rike och högre än det som hör världen till. Tro är en viktig princip för den önskan. Skrifterna förklarar att tro inte är fullkomlig kunskap, men att om vi bara kan önska tro så kan vi utveckla tro genom att pröva Guds ord. Eller med andra ord, när vi håller buden växer vår tro. Tro på Jesus Kristus är den första principen och vår eviga frälsnings hörnsten. När vi utövar tro på vår frälsare och tillämpar hans lärdomar i vårt liv får vi styrka och vi fruktar inte för världen eller följer dess frestelser. Herrens uppmaning att lita på honom är tydlig. Vänd er till mig i varje tanke. Tvivla inte. Frukta inte. Vi kan vara som Josef Smith, vars tjänande av Herren började med en pojkes enkla tro på en vers ur skrifterna. Om någon av er brister i visdom ska han be till Gud. Josefs uppriktiga bön besvarades med den första synen. Och från och med den tiden följde han Herrens undervisning. Liksom Josef när han mognade kan också vi trofast tillväxa i evangeliets tjänande. Vi blir mer lika vår frälsare i våra handlingar av omsorg, givande och att vittna genom att lita till att den helige anden leder oss i allt vi gör. Det viktigaste är att vi har anden med oss. När vi utövar vår tro hjälper vår tillit till anden oss att nå högre. Vid dopet får vi den heliga andens gåva genom handpåläggning av en som har myndighet. Alldeles som frälsaren lovade sina forna apostlar att han skulle lämna en hjälpare hos dem. Jag förundras över att alla apostlarna utom Judas, trots att de till sist blev dödade för sin tro, förblev frälsaren trogna till slutet. Den heliga anden ger oss alltid ledning, mod och styrka till att hålla oss på hög nivå. Genom den heliga andens inflytande kan vi få uppenbarelser som svar på våra böner, behålla starka vittnesbörd om frälsaren genom hela vårt liv, härda ut till slutet och uppnå evigt liv. Ingen av oss är immun mot motståndarens frestelser. Det är därför vi är här under jordelivet. Det är ett prov. Vi behöver alla den styrka vi kan få genom den heliga anden. Det är så viktigt att vi under svåra tider när vi prövas inte gör någonting som gör att vi förlorar den heliga andens tröst, frid och ledning. Om den heliga anden åtföljer oss ger detta oss kraft att motstå ondska och när det behövs omvända oss och återvända till den trånga och smala stig som leder till evig frälsning. Jag tror att vi aldrig borde komma bort från säker mark om vi alltid har anden med oss. Varje sabbatsdag har vi tillfälle att förnya vårt dopförbund genom att ta del av sakramentet. När vi gör det lovar vi Herren att vi är villiga att ta på oss hans namn, alltid minnas honom och hålla hans bud. Om vi är villiga att göra detta får vi det stora löftet att vi alltid ska ha hans ande hos oss. I Mormons bok förklarar kung Benjamin varför vår villighet att ta på oss frälsarens namn är så viktigt. Han sa, det finns inget annat namn givet varigenom frälsning kommer. Därför vill jag att ni ska ta på er Kristi namn, alla ni som har ingått i förbundet med Gud, om att ni ska vara lydiga till er levnads slut. Och det ska ske att den som gör detta ska bli funnen vid Guds högra sida. Ty han känner det namn varmed han kallas. Ty han ska kallas vid Kristi namn. När vi försöker ta på oss Kristi namn, bli kristna, sätter vi honom och hans verk främst i vårt liv. Vi helgar oss och försöker bli lika honom genom att söka hans vilja och troget tjäna andra. När vi följer den heliga andens maningar på det sättet undervisar vi om och når andliga höjder. Men det kräver lydnad. Lydnad mot Kristi lärdomar håller oss på hög nivå. Som psalmisten skrev, vem får gå upp på Herrens berg? Den som har oskyldiga händer och rent hjärta. Vi håller våra händer och hjärtan rena genom lydnad. I förutillvaron välsignades vi med fri vilja, förmågan att välja. Vi behåller den friheten i det här livet genom att vara lydiga. Sådan lydnad håller oss fria från Satans slaveri. Om vi är trofasta och lydiga kan han varken kuva eller styra oss. Jag tror att det vi måste komma ihåg är att om vi har anden med oss så har vi ljus. Och Satan, som är mörkrets furste, kan inte tåla ljus. Om vi därför med detta ljus befaller honom att ge sig av, så måste han ge sig av. Men liksom i skriftens berättelse om Leonti och Amalekia är motståndaren listig med sina frestelser. Han lockar oss att välja en tillfällig omdömeslöshet så att vi kommer ner från den högre nivån. I processen kan vi förlora alla de välsignelser vi kan få om vi är trofasta. Jag vill gärna att ni ska förstå att ni inte vill leva ett liv i ånger över dåliga beslut eller olydiga handlingar. Jag påminns om Whittiers ord. Av allt sorgligt som sagt så skrivits är detta det sorgligaste det kunde ha varit. Jag vill upprepa det. Av allt sorgligt som sagts och skrivits är detta det sorgligaste det kunde ha varit. Det finns inget sorgligare än att leva sitt liv i nuet, plågad av beslut från det förgångna. Och ni måste komma ihåg när det gäller omvändelse att det fjärde steget är att förlåta sig själv, att släppa det hela. Och Herren kommer inte att påminna om det. Kom bara ihåg att det finns inget som ni har gjort som kan hindra er från att lämna det bakom er. Men om en sån stund av svaghet skulle inträffa, så kom ihåg att det tack vare vår frälsares Jesu Kristi försoning finns en väg tillbaka, så att vi genom omvändelse kan återvända till dem med heder. Om ni redan känner verken av den ondes gift, så finns det ett motgift. Vi kan återställas till full andlig hälsa och lycka. Barmhärtigheten kan tillfredsställa rättvisans krav när vi omvänder oss och återvänder till Fadern i böner och handlande. När vi omvänder oss och följer buden, är vi trofasta och ärar våra förbund, blir vi återigen värdiga eviga välsignelser. Studera och be. Ett annat viktigt sätt att hålla sig på hög nivå är genom trofast och eftertänksamt studium och bön. Vi kan lära mycket av frälsaren. När han frestades av Lucifer bad han till sin himmelske fader om styrka och sa: gå bort ifrån mig, Satan. Ni måste förstå att ni har en fysisk kropp. Ni fattade beslutet att komma till den här världen och få ett jordeliv. Men han kommer aldrig att få en kropp, inte heller hans efterföljare. Och när ni säger till honom att ge sig av, så måste han göra det. Och när ni väl förstår det, så börjar ni förstå vilka ni är som Guds barn. Vad skulle ha hänt om Lehonti bett om ledning som Jesus gjorde? Om han gjort det, är jag övertygad om och känner att han inte skulle ha gett efter för Amalekias begäran att komma ner från sin säkra plats uppe på berget. Jag är säker på att anden skulle ha varnat Lehonti för farorna för honom och hans folk. Jag är tacksam för skrifterna, för jag kan lära av dem, av personer som haft dessa exempel. Det är därför vi har fått dem, för att påminna oss om vilka vi är. Men de här exemplen på trofasthet och mod kan undvika de misstag som begicks av de som inte var trofasta. Jag är tacksam om jag kan söka ledning i bön och följa andens maningar. Jag är också tacksam för tillfället vi har att genom att studera och observera andra kan lära, särskilt våra familjer. Min mor hade stort inflytande på mig. Jag ville aldrig göra någonting som orsakade hennes sorg eller smärta. Och jag älskade min far också. Pappa predikade inte för mig. Han var i tysthet ett exempel och ledde genom mild övertalning och goda förväntningar. Som den yngste i familjen lärde jag också av mina äldre bröder och systrar. Och jag brukade säga till mig själv: oj, det där vill jag inte göra. Det är mycket intressant. Om du kan lära dig av skrifterna och om du kan lära av andra omkring dig, så behöver du inte uppleva det. Det är till stor hjälp. Men det största inflytandet på mig har min eviga livskamrat. Det viktigaste beslut vi har att fatta i livet är vem vi ska gifta oss med, och jag är så tacksam för min kära, för det exempel hon varit för mig i över 50 år, när hon med mildhet lett och tagit hand om mig och våra barn och hållit oss på den raka och smala stigen. Förutom tro, den heliga andens gåva och studier och bön, har Herren gett oss några viktiga principer för andlig och timlig välgång, så att vi kan hålla oss på säker mark. Herrens förrådshus är både andligt och timligt. Genom tro och lydnad mot buden bygger vi upp ett andligt förråd av styrka till att möta livets utmaningar. Men vi måste fylla på det hela tiden. Det är lite som Gamla testamentet och manna. De behövde hämta nytt manna varje dag, så de behövde vara trofasta för att det skulle fyllas på. Så är det med andlig kraft. Likaså bör vi följa goda principer och oberoende, så att vi bygger upp timliga resurser för att uppfylla egna behov och tjäna andra. Att leva förståndigt innebär att inte bry sig om eller eftertrakta det som hör världen till. Det innebär att vi använder jordens resurser klokt och inte slösaktiga ens i tider av överflöd. Att leva förutseende innebär att undvika stora skulder och vara nöjd med att ha så att det räcker till för ens behov. En del av att leva förutseende är att skaffa sig en lämplig utbildning som många av er gör, som förbereder oss för ett yrke som kan försörja oss och vår familj. Sen ska vi ge en hel dags arbete för en hel dags lön. En sådan arbetsmoral tillsammans med de egenskaper som redbarhet, karaktär och pålitlighet gör oss till arbetare som är värda sin lön. En annan del av ett klokt liv är förmågan att leva med glädje inom våra tillgångar. Jag vill att ni ska förstå detta i den ålder ni är nu. Vi bör undvika stora skulder och inte eftertrakta det timliga som hör världen till. Det verkar finnas en känsla för rättighet i dagens kultur. En känsla av att vi genast borde få allt som våra föräldrar skaffat sig under många år. Ett nygift par verkar vilja ha allt första dagen de är gifta. Skulder kan förslava. När vi tyngs ner av skulder har vi gett bort en del av vår ovärdeliga handlingsfrihet och försatt oss själva i ett självvalt slaveri där vi använder all vår tid, energi och alla våra medel till att betala våra skulder. En stigande känsla av hopplöshet över den här situationen skapar stress som trycker ner oss både psykiskt och fysiskt, påverkar vår självkänsla och vårt förhållande till vår livskamrat och till sist våra känslor gentemot Herren. Det är viktigt att vi förstår behovet av att skapa en plan för utgifter och besparingar. Världen kallar det budget och skiljer mellan önskningar och behov. Jag har ofta känt att ett äktenskap inte bara behöver de där dyrbara orden "jag älskar dig", utan också de fyra orden "vi har inte råd". När ett par fattar ekonomiska beslut måste de tala med varandra. Om en man eller hustru gör ett stort inköp utan att diskutera det tillsammans och föra det inför Herren i bön, så orsakar detta ekonomisk stress i äktenskapet. Och detta är den vanligaste orsaken till skilsmässa, det och förstås omoral. Om ett par inte är ett i timliga och ekonomiska frågor kan jag försäkra att de inte är ett i andliga frågor. Oberoende innebär att vi tar ansvar för vår andliga och timliga välfärd och för dem som vår himmelske fader anförtrott i vår vård. När vi är beroende, när vi är oberoende kan vi efterlikna frälsaren i att tjäna och välsigna andra. Vi höjer oss till högre nivå så att vi kan böja oss ner och lyfta andra. Skälet till att du får framgång i livet är inte att du ska känna tillfredsställelse, utan att du ska kunna hjälpa andra. Vår förmåga att tjäna ökar eller minskar med nivån av oberoende. De här välfärdsprinciperna är praktiska anvisningar för att lära oss att leva förutseende, vilket ger glädje i livet och förbereder oss för att möta och uthärda livets utmaningar. När vi tillämpar de här välfärdsprinciperna i vårt liv kan vi hålla oss kvar på säker mark och undervisa och räcka ut handen mot andra som behöver hjälp. Vi kan också lära dem leva förutseende och bli oberoende. De här principerna är lika viktiga för enskilda som familjer. Om du inte är gift än, så börja tillämpa dem själv, så att när tiden kommer har du redan skapat sunda vanor. Sån självdisciplin kommer att i framtiden välsigna din familj. Att betala tionde och fasteoffer är viktiga element i skapandet av en förutseende livsstil. Att betala tionde och offergåvor utvecklar personlig rättfärdighet och stärker vår tro till stöd för oss genom prövningar och sorger i livet. Det hjälper oss dämpa den själviska, timliga törsten efter det som är världsligt och vänder våra tankar och handlingar mot eviga mål och ger en villighet att hjälpa behövande. Om vi är villiga att ge tionde och offergåvor blir vi välsignade och vi upplever en mäktig förändring i hjärtat. Från en världslig attityd av att ta och få till en kristuslik attityd av att älska, dela med sig och att ge. Om vi är beredda genom att följa välfärdsprinciper ska vi inte frukta för egen del. Vi kommer också att övervinna våra svårigheter och kunna hjälpa andra när de behöver det. Det är den stora välsignelsen vi får när vi lever förutseende och blir oberoende. Jag hoppas ni alla ska lära det och sedan göra det. Nu vill jag tala lite om templet. Ett klokt levnadssätt ger oss också tid och sinnesfrid till att tänka på andra aspekter av att hålla sig på säker mark. Templet är den högsta nivå vi kan uppnå i det här livet. För oss idag är templet vår bergstopp. Det är den plats som Herren har valt till helig undervisning, eviga förbund och förrättningar och personlig kontakt med honom. Det är där vi ingår förbund med Herren. Och när vi ingår de här förbunden är det som om vi är i hans närhet. Templet är en plats skild från världen, invigd och helgad åt Herren. Det är en plats där vi lär om världens grundläggning, avsikten med människans tillvaro i dödligheten och vad vi måste göra för att få eviga välsignelser. Det som i templet upptecknas på jorden upptecknas också i himlen, och det som beseglas på jorden beseglas i himlen för tid och evighet. De eviga förbund vi sluter med Herren i templet kan aldrig brytas, utom genom vår egen olydnad. Om vi lyder dessa eviga förordningar och förbund, är det genom dessa eviga förordningar och förbund som vi förbereder att leva för evigt med Gud, Fadern och hans son, Jesus Kristus. Templet är också en plats dit vi kan komma inför Herren i bön och uttrycka våra önskningar och våra bekymmer. Det är en helig plats där vi kan begrunda och be om styrka och ta itu med våra problem och få ledning i livet. När vi är bekymrade eller har svåra beslut att fatta som tynger ner sinne och själ, kan vi ta våra omsorger till templet och få andlig vägledning. Jag hoppas ni drar nytta av detta i ert liv. Templets förbund och gudsdyrkan är viktiga för oss för att hålla oss kvar på säker mark. Om vi ännu inte fått del av heliga tempelförbund måste vi rikta in oss på att komma till templet och få del av Herrens utlovade välsignelser. Sen vi varit i templet bör vi trofast och ofta återvända för att tillbe Gud och utföra heliga förrättningar för andra. Många av er förbereder er för att beseglas till evig följeslagare, till en utvald son eller dotter till vår himmelske fader. En del av er har redan uppnått den välsignelsen och förbereder er för att uppfylla ert ansvar som föräldrar. Oavsett om dessa välsignelser kommer i det här livet eller nästa, så kommer de till alla som är trofasta. Om du föds av föräldrar som beseglas i templet, så tacka dem och vår himmelske fader för den stora välsignelsen. Om inte, så var tacksam mot dina föräldrar och alla som hjälpt dig att idag stå på evangeliets säkra mark. Lova dig själv att beseglas i templet och fostra era barn i förbundet. Tempeläktenskapets välsignelser som du upplever i det här livet och i nästa ska välsigna dig och dina efterkommande i evigheten. Det hela handlar om att bygga ett starkt äktenskap och en stark familj. När vi strävar efter att hålla våra tempelförbund och bygga starka äktenskap och familjer, använder vi en sköld av tro för att skydda oss från motståndarens brinnande pilar. Medvetna om att templets förordningar och förbund är nödvändiga för att vi ska kunna inträda i den högsta graden av det celestiala riket, har jag ofta undrat varför någon som tagit på sig heliga tempelförbund och uppnått en hög nivå någonsin vill bryta dem och sänka sig från den höga nivån. Sån trolöshet krossar i sin tur livskamratens och barnens hjärta, vilka önskar vara en evig familj. Jag har genom åren sett många par som bibehåller starka och vitala äktenskap genom att förbli trogna sina tempelförbund. Låt mig som avslutning ikväll berätta för er vad jag sett dessa lyckosamma par göra. De här synbarligen små sakerna har inte bara stärkt och befäst dem utan också deras familjer. För det första, par som bygger starka äktenskap och familjer vet vilka de är. De vet att de är söner och döttrar till Gud. De sätter upp som evigt mål att återigen leva hos vår himmelske fader och hans son Jesus Kristus. De försöker lämna den oandliga människans vägar bakom sig. För det andra, de förstår evangeliets principer och betydelsen av templets förrättningar och förbund. De vet att det är nödvändigt att hålla sina förbund för att uppnå eviga mål. För det tredje, väljer de att uppnå Guds rikes eviga välsignelser hellre än världens timliga och tillfälliga ägodelar. De söker sig till säker mark och stannar kvar där. För det fjärde, sådana par inser att när de beseglats för tid och all evighet har de valt en evig livskamrat. De behöver inte leta längre. Den tiden är förbi. För det femte, tänker de här paren på varandra mer än sig själva. De växer ihop och inte isär, eftersom de tjänar varandra, älskar varandra, tar hand om varandra och tillsammans samtalar med Herren i bön. De samtalar ofta med varandra så att små saker inte tillåts bli stora saker. De pratar tidigt om hur de sårats lite, utan större risk att förolämpa den andra. På det sättet undviker de explosioner och bittra känslor. Det är mycket bättre att släppa ut lite ånga innan locket flyger av tryckkokaren. De här paren söker varandras bästa och undviker själviskhet som förkväver den andliga känsligheten. De varken tjatar, hånar eller talar illa om varandra. De vet att sånt språk och uppträdande skadar de eviga möjligheterna i deras förhållande. De är villiga att ändra sig, omvända sig, be om ursäkt och förlåtelse om de sårat den de älskar. De arbetar nu på att förbättra sitt förhållande i vetskap om att de inte plötsligt blir snällare när de dör. De odlar en anda av omtanke och hänsyn och älskar varandra alltid. När de gör det lyfter de varandra till högre nivåer och stärker varandra i att hålla sig kvar där. Och de bestämmer sig för att alltid sträva upp mot och hålla sig kvar på den höga nivån tillsammans. Som avslut, bröder och systrar, hoppas jag ni förstår betydelsen av att söka och bibehålla en andlig hög nivå i livet och att ta med er andra upp till denna säkra plats. Min förhoppning och min bön är att ni verkligen ska förstå vilka ni är och inrätta ett liv så att ni alltid har anden med er. Och när ni gör det, uppnår ni en andligt säker mark som gör det möjligt för er och era efterkommande att uppnå alla de eviga välsignelser som rätteligen tillhör er. Må Herrens rikaste välsignelse vara med er, det uppväxande släktet. Ni är den kungliga armé som ska leda er, era familjer, era vänner och de ni tjänar till säker mark. Jag vittnar om att de som under hela livet söker och bibehåller en hög nivå kommer att välsignas med att en dag stå så högt som det är möjligt i Gud, Faderns och hans Sons, Jesu Kristi närhet, att vi alla må leva så att vi blir värdiga att uppnå sådana celestiala välsignelser genom lydnad mot heliga förbund, är min bön i Jesu Kristi namn. Amen.